Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
God morgon och varmt välkomna till fotbollsmorgon. Det är fotbollsmorgon nummer 99 och söndag den 18 december. Jag heter Axel Lindslander och sitter här tillsammans med våran VM-nästor Christian Borrell och BP samt Superettans bästa mittfältare Samuel Lidsholm. Jag gillar att säga det, ja. Du har fått utmärkelsen.
Absolut.
Så det är så det är.
Ja, nej, jag är lika glad varje gång jag hör. Nej, men det var kul, det var en bra säsong. Och nu sitter vi här och ska summera andras halvsäsong, i alla fall en turnering.
Precis, så är det. Och då på dig den fina tröjan.
Mm. Den kommer till användning idag, sista gången kanske, om jag inte med någon fotbollsmorgon framöver på söndagar. Jag vet inte hur det kommer se ut, men annars ska den här hängas upp, som sagt.
Ja, faktiskt. Christian, som sagt, fotbollsmorgon nummer 99. Igår nämnde du Frankrike 98. Mm. Vad hänger upp 99 på den?
Ja, men då får vi väl hänga upp det på det vi pratade om också häromdagen, va? Eller igår.
Ja, Sinisa Mihailovic.
Träningsläget i Varberg.
Mm. Just det.
Mm. Och Sinisa. Mm. Så det är... Från och med nu hänger jag upp 99.
jag var så förutsägbar att jag bara skrev ner Wayne Gretzky här. För att det är liksom 99, så bara kommer jag att tänka på det.
Ja,
och det är väl många som
det
gör.
Det är legit, får man väl säga.
Ja.
Jag är dålig på
man behöver hockey. Inte ha en relation.
Nej, men jag kan inte ens se, det är såklart dåligt av mig, men jag kan inte ens se ett hur människan ser ut eller två hur den har spelat någonsin. Noll relation till...
Kan du nämna en aktiv svensk hockeyspelare idag?
Ja, men det kan jag, absolut. Jag kan nämna många. Men Erik Karlsson bland annat.
Mm, jag vet inte om han är aktiv, men jag utgår från det
fortfarande. Men jag utgår också från det.
Ja.
Där skulle jag kunna få problem faktiskt.
Ja.
Det finns väl någon Nylander, kanske.
Ja, jo, just
det. Finns det någon Burakovsky, någon son?
Ovechkin, liksom. Ja, du är svensk.
Sorry. Ja, svensk. Ja.
Men jag får jobba, måste jag säga.
Irmas man... Mika Zibanejad, ja. Är väl...
Nej, det finns ju några, men de här senaste landslagstrupperna när det ska spelas hockey-VM och sånt där, då är jag helt blank.
Jag har inte sett ett enda
hockeymästerskap. För då alltså, ja.
Sen, jag gick i så här klass där det var fotboll och hockeykillar i samma klass. Och då var det en som, eller några som var med i det här JVM för några år sedan.
Okej.
Okay. Då kollade jag någon match. Sen dess jag... Nej, inte kollat då. Nej,
för till VM så kommer ju ibland inte de stora stjärnorna. Så man kan ju nämna kanske Zibanejad och så vidare. Ja. Så ser det ut i alla fall. Jag ska i vanlig ordning också påminna om att vi byter kanal. Så att för er som tittar på DobbTVs YouTube-kanal då, så kommer vi att flytta över till Fotbollsmorgons YouTube-kanal. Se till att prenumerera på den så att ni inte missar när det blir dags för ett nytt Fotbollsmorgon. Ja, vi tar väl våra... nyheter, våra headlines, och vi ska börja i Australien faktiskt, där det var ett lite stökigt derby i Melbourne, mellan Melbourne City och Melbourne Victory. En match som bara hann pågå i 21 minuter innan den avbröts, efter att Victory-fansen stormade planen, kastat in bengaler och även träffat Citys målvakt Thomas Glover med någon form av plåthink. Lite oklart exakt vad det är som träffar honom i huvudet, men det är så pass illa i alla fall att han börjar blöda. Eventuellt hjärnskakning, säger Melbourne City. Och det som fick Victory-fansen att stå på plan, vi ser en bild här. Vi kanske till och med har en video, Kalle. Ja, men vi kanske ska rulla videon och se hur det såg ut. Ja, som sagt, supporterna kastar in någon form av pyroteknik och sen skickar målvakten tillbaka det på läktaren, och då blir de skogstokiga och springer in och de träffar målvakten med något föremål i huvudet. som sagt lite stökigt i australiensisk fotboll uppenbarligen.
Ja, man, så dålig koll har man på australiensisk fotboll förutom att Fabbe varit där och snurrat och Ola Toivonen och någon till. Så visste man inte att de ens hade ett publikengagemang om man ska vara helt ärlig. Men det här är ju såklart, jag förstår inte att de har noll, absolut noll säkerhet också. Alltså, man ser ganska tidigt när han slänger tillbaks rökbomben att det är många som vill in. Och det är inte en, alltså det går ju ändå så pass många sekunder att någon slags ordningsam verksamhet eller poliser ska kunna hinna dit och försöka skydda målvakten.
Mm.
Han är sig helt iskall också, men jag tycker att arrangemanget kanske behöver stöttas upp om någon ska ha den här fotbollskulturen där borta.
Mm. Vad säger du Christian när du ser bilderna?
Nej, man vill ju inte ha... Alltså, det finns ju skillnader, alltså, stormningar och stormningar, men den här stormningen de får kalla det, den är jag väl inte för då, va?
Nej. Mm.
Sen kan det väl finnas stormningar ja, men när man försvarar sitt, alltså om du har hemmaplan till exempel och motståndar klack liksom stormar plan, alltså då är jag öppen för att man försvarar sitt territorium helt enkelt. Så är det.
Ja. Nej, men som sagt, det var en ganska rejäl attack också mot målvakten. Som så, vi vet inte exakt vad det är för föremål som träffar honom, men det träffar ju så pass illa att han börjar blöda och eventuellt en hjärnskakning dessutom. Så såg det ut i Melbourne igår i alla fall. Vi har fler nyheter och en är då att den kända silljournalisten Fabrizio Romano gick ut igår och skrev "Here we go", och då vet vi att det brukar vara så att det är faktiskt klappat och klart. Och det är Christopher Nkunku som ska vara klar för Chelsea, Samuel.
Mm.
Vad säger du om den här värvningen som Chelsea gör?
Ja, men jag tror att den är jättebra. Jag gillar honom väldigt mycket och hade gärna sett honom i mitt favoritlag Real Madrid. Och det är synd att vi inte får se honom i det här mästerskapet, för hans siffror, och inte bara hans siffror egentligen, men hans siffror både från klubb och landslag på senaste har ju varit brutala, men framförallt i klubblag. Men det är en spelare som jag tror också Frankrike hade behövt. Det är en lite annan spelartyp än vad de i dagsläget har, frånsett liksom Rabiot och Griezmann och de här som ja, men inte lika len och fin som han är, och framförallt inte lika poängstarka. Så att jag tror att när Potter får händerna på honom så kommer Chelsea vara bättre, men framförallt så kommer vi få se honom mer dagligen, och det tror jag att det är väldigt kul.
Upplever du Christian att det här är den typ av spelare som Chelsea behöver?
Oklart. Jag har egentligen ingen åsikt där, utan det är väl, jag väljer att koncentrera det som någon slags, okej, han är en spelare som många har velat ha, Chelsea tar honom, det är snarare det att man visar att, för mig då, tar jag till mig det, att man är med i matchen och tar plats. Det är ju fortfarande så att man har ett hyfsat nytt ägande och så vidare, så,
ja.
Och hyfsat nytt sportchefande, så det är mycket som... Ja, där vi ska börja få track record. Vad gör man?
Mm.
Gör man någonting? Och varför gör man saker och ting? Så att, jag väljer det perspektivet.
Jag kan bara lägga till att de spelarna som spelar på en gångs position idag i Chelsea har ju alla underpresterat inledningsvis.
Ja, det har ju stått lite still under hösten.
Ja, men extremt. Jag tycker väl den enda egentligen i den där truppen på de positionerna som ska spela är Mason Mount. Men Raheem Sterling har ju varit en väldigt dålig värvning. Nu vill inte en gång gå forward riktigt, men Aubameyang har varit för dålig. Broja som nu drar korsbandet har varit för dålig.
Mm.
De har ju provat olika varianter med Pulisic eller Ziyech eller vad det nu är som har spelat där uppe, har alla varit för dåliga, och det har sett för dåligt ut. Här får de en mycket mer rörlig och sån spelare som jag tror att Potter vill ha än vad de tidigare nämnde.
Mm. Han uppges i alla fall kosta runt 65-70 miljoner euro, ska ansluta i sommar. Han kom från PSG till Red Bull Leipzig sommaren 2019. Har gjort 64 mål, 51 assist på 159 matcher för Leipzig.
Så har han en hel vår på sig att bli skadad.
Det är också ett perspektiv att ta. Så är det. Ja, nu då ska vi kliva tillbaka in i VM-bubblan, för det har spelats en bronsmatch och det ska spelas idag en VM-final, men den återkommer vi till. Vi börjar med bronsmatchen mellan Marocko och Kroatien. Det blev Kroatien som knep bronspengen. Marocko får nöja sig med en fjärde plats. Matchen slutar 2-1. Vad säger Samuel om matchen igår?
Och matchen igår tycker jag att det blev väl bättre än vad vi pratade om just bronsmatcher tidigare. Att det blev ändå någon slags stämning, intensitet, och det blev lite bråk där från de marokkanska spelarna i slutet också. Men jag tycker att det blev en öppnare och roligare match än på förhand. Vad en bronsmatch mellan två nationer som kanske kände att de hade känt på mer liksom, kunde vara.
Vad säger du, Chrisse?
Nej, det var ju heta känslor onekligen, så lite bråk. Jag tyckte det var obehagligt. Kanske domaren får skylla sig själv som liksom dominerar på eller har utstrålning på ett annat sätt, men jag landade i bland annat då att jag blev lite illa till mots. Jag har väldigt svårt för det här när man helt enkelt trycker upp domaren, och det kan jag ha problem med bara där. Men man sen också börjar ta på domaren och vara fysisk, det har jag extremt svårt för. Och jag vill bara ha bort med den spelaren från plan, alltså rött kort direkt liksom, handpåläggning och allt det. Jag tyckte det var obehagligt.
Ja, marokkanerna var väldigt upprörda, i synnerhet i andra halvlek, och de var ju upprörda även efter semifinalen mot Frankrike, så de upplever att de har blivit bortdömda nu två matcher i rad. Håller du med om att de har haft domaren mot sig på det här sättet?
Nej, jag håller verkligen inte med om det. De skickade väl in någon slags formell överklagelse också i semifinalen, att de borde haft någon straff eller något sådär. Jag tycker inte de situationerna som jag tror de refererar till är straff överhuvudtaget där heller. Däremot tycker jag att Kroatien ska ha straff för den här matchen när Gvardiol blir... Alltså, den kapningen av Amrabat är ju... Det finns ju ingenting som säger att han förstärker lite, men den är så solklar det kan bli. Men sen så har jag landat lite i med de här två matcherna, eller när man kollat Marocko under mästerskapet, att det var ju för bra för att vara sant. Alltså, Marocko är inte ett så pass bra fotbollslag idag som ska ta sig till en semifinal i VM. Och jag tycker det blir väldigt tydligt när de här... Den här offerviljan och när liksom, vad ska man säga, framförallt när man släpper in första målet. Det är ju så tydligt det har varit, så har man inte det som krävs för en fotbollsnation att vända på det här. Jag tycker vi också såg det i den här matchen och i semifinalen framförallt, att de är inte tillräckligt bra för att vara i ett semifinalslag.
De var dock väldigt nära. Både i semin och i bronsmatchen. Att göra det sista...
Det är kvaliteten. Ja. Kvaliteten saknas där helt enkelt. Sen så, med det sagt, det är ett jättefint lag och det de har gjort. Jag vill inte ta ifrån Marocko någonting, men jag tycker att de är inte på nivån. Och med det ska jag säga så Kroatien också. Jag tycker inte att någon av de nationerna idag egentligen är kvalitativt på den nivån att nå en semifinal. Och bådas vägar dit har väl varit fina, men kanske inte liksom solklara. Om man säger så.
Håller du med, Christian, om att kvaliteten inte riktigt räcker till?
De är ju bevisligen semifinal, så då har ju kvaliteten räckt till. Men det är klart att det är en överprestation. Om det är egentligen det vi pratar om, så är det ju det. Men det går ju att försvara sig till framgång. Liksom. Det är jag som gillar lite mer defensiv fotboll, och att man har saker och ting på plats bakåt är det som är det viktigaste för mig. Kan ju liksom njuta av det Marocko har gjort, absolut.
Men jag tror inte att vi i VM26, om de kollar sig dit, tror jag inte vi kommer att se ett Marocko som liksom, om man går till en kvartsfinal igen, det tror jag verkligen inte.
Nej. Kroatiens frisparksvariant.
Ja,
den är fin.
Jättefin, men jag vet, är den alltså Perisic nick bak till Guardiola, den är ju till mästerlig, men Är allt meningen där att det ska ske så? För så, i så fall är det ju... Det
kanske är just den detaljen, kanske är lite slumpmässigt då, att tanken är att Perisic ska nicka in den i straffområdet, så får de hoppas att det händer någonting. Eller om de har räknat ut att där kommer Guardiola komma perfekt i andra våg. Men vad säger du om varianten, Christian?
Ja, jag lutar väl lite åt vad det verkligen meningen. Men samtidigt, det hör ju till fotboll. Du ska improvisera i stunden såklart, och gå på it. Så att du hatten av helt enkelt.
Den är ju mer avancerad. Ja, precis. Den är ju mer avancerad än Hollands i alla fall. Sen är ju Hollands ett lite annat läge och en annan match. Men...
Absolut. Nej, men att han får den kraften, Perisic, att få bak den, han är liksom, han vänder sig 180 eller 360 grader bara få bak den där med den kraften. Det är bra gjort. Det är riktigt bra gjort. Och det gillar också att Perisic spelar vänsterback den här matchen och inte Sosa då. Det blir vinst.
Ja, så är det. Och sen gjorde Orsic också ett ganska fint mål.
Ja, verkligen. Sådana mål gillar jag. Ruskigt bra avslut.
Vi måste prata lite om Kroatien också, men innan vi gör det bara. Du nämnde att det var lite hetsigt och folk som, eller framförallt marokkaner då i andra halvlek som klev runt domaren. Hakimi var ju väldigt förbannad också efteråt, och Johan Kutschukas rapporterade från SVT att han hade varit på Infantino inför medaljutdelningen och varit väldigt förbannad och sagt att domarna inte håller måttet. Just Hakimi har ju varit ganska aggressiv. Alltså jag har inte haft den här bilden av honom, att han har varit den här väldigt så här lätt irriterade. Nu är det ett mästerskap, så det kanske är rimligt att vara känslorna utanpå. Men har ni haft den här bilden av Hakimi tidigare?
Nej, absolut inte. Tvärtom, att han bara kör typ och ifrågasätter inte så mycket.
Lite så, ja.
Den bilden har jag haft av honom också. Men det är ju det som hela Marocko har byggt sin framgång på. Är ju de här känslorna i att det ska sitta utanpå. I att Amrabat ska löpa max liksom i en halv mil per match. Och vad var de sa? Att Unai sprang 1,4 i semifinalen. Och alltså, det är ju det här de har byggt på, att det bara bubblas. Att de har så stort stöd och engagemang runt sig. Att det betyder så pass mycket. För inte bara för dem, utan för alla. De spelar för något större.
Mm.
Och därför tror jag att det kan ha tagit ut det värsta av Hakimi då. Att han reagerar så här. Sen får vi se en slät Hakimi igen i PSG. Liksom.
Tycker du att Hakimi brukar vara slätt?
Ja, men lite åt det hållet. Jag håller med. Liksom gör sin grej på kanten, och det gör han ju jävligt bra. Men, och jag menar, om man tar i PSG, jag menar, där är han ju så... Jag ska inte säga att han är superlångt ner i hierarkin, men han är ju ändå... Det finns ju tyngre pjäser, om man säger så. Va?
Mm.
Här är ju han... Ja, men här är ju han, alltså i min värld är ju han den stora stjärnan i det här Marocko. Så det är klart att här ser ju hierarkin på ett annat sätt ut. Va? Så att,
han kanske känner sig liksom tvingad, eller att han bör ta den platsen.
Ja,
vem vet, han kanske liksom har fått till sig innan att varför tar du inte den här platsen? Du är ju vår stjärna. Alltså, och då kanske han också känner press från liksom vänner eller familj eller vänner nu, som jag kan ha sagt här, du måste steppa upp det. Liksom. Det är du som ska bära vårt land.
Och det är väl så kanske med flera spelare. Det är ju lite olika typer av Messi i klubblaget och i landslaget, sett till hur mycket känslor. Och...
Det ska ju vara annorlunda.
Ja.
Alltså klubblagsfotboll. Mm. Landslagsfotboll, det vill vi ju också.
Ja, absolut. Som sagt, Kroatien då. Brons, medalj igen. De tog silver 2018. Och som sagt, kan det stämma att de har 6 mästerskap och tagit medalj i hälften av dem? Det är ganska starkt för en nation som har knappt 4 miljoner invånare.
Ja, men det är underbart. Och det kommer komma mer. Alltså, jag landar lite grann i när man... Alltså det är mycket prat om Kroatien. Eller sagt, när det pratas Kroatien nu, och det är mycket prat, det är väldigt mycket alltså Modric, och Modric är gammal, och Modric är, man kan få en sån här känsla att, jag menar, att de har någon slags gyllegeneration som nu då eventuellt är på väg ut. Men sen om man tittar man till då, okej, när är egentligen den här truppen född? Vilket jag ägnade mig åt igår, så ser det väldigt spännande ut. Det är inte jättemånga, det är väl egentligen Modric. Man kan diskutera, ska det räcka ett mästerskap till, det vill säga om 2 år, eller ska det räcka 2 mästerskap till,
just det
vill säga om 4 år, så kan man ju, och det här är bara, alltså det här är ju den existerande truppen, så här har inte jag plockat ut några lovande som inte är med, va? Utan det är ju så det ser ut här och nu. Och då, ja, men petar jag bort då Modric av åldersskäl då. Men så många andra tunga pjäser vet jag inte om man behöver ta bort. Perisic kan man ju diskutera, men liksom 89, det kan vara 2. Det kan vara 2 år till där i alla fall. Om det är 4 kan man väl kanske diskutera. Man kan ju få en känsla av att Brozovic har varit med så länge. Han är nästan lika gammal som Modric. Nej, det är ju inte alls det. Utan, då har vi Brozovic, skulle jag säga att vi har ett VM till på honom. Kovacic, som ju har tagit, för mig i alla fall, tagit kliv det här mästerskapet. Och nått en nivå som jag inte tycker han har varit på tidigare. Det räknar jag att han i alla fall landslagsmässigt kommer att kunna ligga på den nivån. Okej, då ska man helt enkelt, om Modric då slutar, då ska man då ersätta honom då på det, om vi tänker att de har samma spelsystem då, 4.
Ja, precis, till vänster 3, kör vi en 11, och sen till höger så har vi några som har blivit...
Ja, det är ju de som, det är ju helt enkelt de som... Ja, men de som inte är ordinarie. Nu,
ja.
Okej, nu har ju Lovren kanske varit ordinarie då, men det var han ju inte igår.
Nej.
Ja, Modric sa i alla fall att han skulle fortsätta ett litet tag till med Nations League och så att han är inte helt klar med det till VM.
Ja, men jag tror framförallt att han kör EM tror jag känns och sen rundar av efter det. Det var känslan i alla fall, han var ju som du sa, han var väldigt positiv till att fortsätta direkt efter.
Nej, de är häftiga kroatsen, det är sånt ånglok som bara, de ser till att ta sig vidare i turneringar.
Mm. Och så kommer det ju komma, vi vet ju, det är ju en talangfabrik av Guds nåde, så här kommer det ju komma och finns ju redan massor med spännande liksom, så att det stora frågetecknet blir såklart om någonting händer, för jag tycker att nu, det här ser ju bra ut för framtiden, men sen är det där med Kramaric då, om vi kan hitta en nia här någonstans inför framtiden som faktiskt är bra på riktigt.
Ja, verkligen.
Ja, det blir spännande att följa Kroatien framöver också. Vi svänger tillbaka till Marocko då, eftersom Marocko har varit en större skräll än Kroatien det här mästerskapet. För vi har bett dig, Christian, ta ut en lista på de största kanske överraskningarna. Hur har du definierat din lista själv?
Ja, precis. Jag fick ju uppdraget här igår. Och då började jag tänka matcher och så lite först. Men jag sa, nej, men det är ju helt fel. Det är ju lagprestation över en turnering. Det är ju det vi pratar om såklart. Så att, det är det som är ingångsvärdet då, helt enkelt. Att man ska prestera. Och så ska man ju helst, man kan ju säga så här, man ska ju helst gå jättelångt då, men det är inte så att vi har någon överraskning slutsegrar. Nej. Och egentligen inte final heller, utan, men det är klart att om du överraskar men ändå åker ut i ett gruppspel, ja det är ju kanske inte jättemärkvärdigt. Nej. Då, men så att hur långt man går spelar roll i alla fall, va?
Absolut.
Självklart också vad man gör på vägen. Vad man har haft för motstånd, till exempel i gruppen och ja, sättet man åker ut på. Är rimligt att det ska spela roll, tycker jag.
Vi börjar med plats nummer 6 då på listan. Och,
ja, det är ju helt galet med att det blev 6 och inte 5.
men 1-6-listan, ja, det är ju något.
Jag har aldrig gjort det tidigare.
Det känns inte som något som du egentligen gillar, Christian.
nej, men det kändes jag samtidigt så att när jag gjorde den här inventeringen så var det var så uppenbart att ja, men, de är självklara de här. På så sätt kan jag tycka att det är en tråkig lista, va? Men, okay. Men det, man får en historisk feeling då såklart.
Ja. Men plats nummer 6 i alla fall, Australien VM 2006.
Ja. Det måste man ju säga. Vi lever ju i tron att här existerar ingen, eller vi levde då i alla fall i tron att det inte fanns någon fotbollskultur överhuvudtaget. Sen fanns det ju australiensiska spelare som var jättebra, men de spelade likförbannat i Australien. Alltså inte hemma i ligan utan australiensiska landslaget. Så bara det faktum att de är Australien gör ju det till en hyfsat stor överraskning.
Och de åker ut mot de som sen vinner hela turneringen också.
Ja, och
på en semi-tveksam dömstrapp kanske.
Jag har inga problem. Nej, men exakt. De skämmer inte ut sig. Alltså, de rasar ju inte ut, utan tvärtom. Imponerar ju när man åker ut. Så allt igenom snyggt mästerskap då, av en nation som inte begriper eller ska begripa någonting om fotboll. Men nu händer det ju grejer. Nu står man med planer och allt möjligt. Så nu,
precis.
Vem vet vad som händer.
Den tog sig faktiskt till åttondelsfinal även i år då.
Ja.
Den var aldrig nära att ta sig in på.
Nej, men nu är det ju ingen, alltså man kan säga, det här är ju första gången de.
Ja, okej, du tänker så.
Ja, men så är det ju. Sen var ju såklart spelarmaterialet mycket bättre då. Men likförbannat är first time spelarroll då.
Ja, köper det. Vi tittar vad vi har på plats nummer 5 då. Då har vi Costa Rica 1990.
Ja, det måste man ju ha. Sen så åker ju Costa Rica, så att säga, ut då i åttondelsfinal. Så att det kan man ju säga, det har ju varit, är det långt eller är det inte långt? Det hade ju varit på något sätt bättre för Costa Rica på den här listan om man har tagit sig till en kvart eller semi. Men jag nöjer mig med åttondelen, inte minst med tanke på att vi har en spelartrupp med bara inhemska spelare. Om inte jag kommer ihåg helt fel. Och det är klart att här har vi den förresten.
Galet.
Det är bara att kolla flaggorna helt enkelt. Alltså det är klart att det är jättehäftigt. De åker ut i åttondel, det är ganska tidigt. Men all respekt för kostarikansk fotboll, liksom bara inhemska spelare sticker ut, va?
Ja. Deportivo Saprissa måste ju vunnit serien det året med tanke på att de har typ hälften av laget i den här truppen.
Det är väl de, eller Samspelt. Alla Julense kanske. Ja. De också har några där. Ja, Samspelt, ja.
Ja, nej, men de är ju faktiskt värda sin plats då. Åttondelen till trots.
Ja, då är väl lite samma där då. Att Costa Rica 2014 också. Jag kommer inte ihåg om de faktiskt tar sig vidare från åttondelen dessutom.
Ja, då är de ju på kartan.
Alltså, exakt.
Där och då var de ju inte på kartan. Nej. Det var ju väldigt uppenbart. Och det säger jag inte bara ur ett svenskt perspektiv. Utan nej. Det är ju en hel värld som någonstans avpoletterar Costa Rica.
Och sen även i år då. Det var väl ungefär 5 minuter när de var i åttondelsfinal där. När Tyskland och Spanien var ute ur turneringen. Och Costa Rica och Japan var vidare. Så att de hängde ju ändå kvar i sista minuterna av gruppspelet. Ja,
men nu fattar vi ju att de kan spela fotboll. Alltså, ja. Även de, så att säga, de inhemska, så har vi ju respekt för dem nu. Liksom. Och det är väl mycket tack vare, jag menar, de här går ju i bräschen då.
Så är det. Plats nummer 4. Turkiet 2002.
Ja, nu börjar vi ju jobba oss uppåt också. Semifinal, det är klart, det måste man ju säga. Det är cred liksom. Det är långt i en turnering, måste man ju säga. Sen kan man väl konstatera att det fanns en del bra spelare såklart i det här laget. Men där och då var det absolut en stor överraskning.
Mm. Ja, jag har för mig att du 04 har vi sagt att det är ditt första mästerskap, alltså EM då.
02 har jag ju bara hört mycket om det. Jag har inte sett knappt någonting egentligen. Jag har sett när Anders Svensson, om det är 02 när han snurrfintar och skjuter stolpen mot Senegal eller vad. Så lite sådana klipp har man ju sett såklart som har rullat. Men ja, det här laget tar jag inte många av.
Nej. Ja, nej, men det var Rustu Rekber. Jag minns när han gick till Barcelona och jag som ung Barcelona-supporter var helt lyrisk över att det var mäktigt att Rustu kom. Och så fick han aldrig stå. Jag var så här, varför får han inte spela? Det var i början av 2000-talet. Det var innan man insåg att det fanns lite hierarkier i klubbar. Och Victor Valdes var ung och skulle väl spela sig in. Och så där. Jag får mig att det var i alla fall. På plats nummer 3. Kroatien 98.
Ja, här finns det ju en hel del bra fotbollsspelare. Många av dem eventuellt lite på ålderns höst. Men inneboende kapacitet. Men det är lik förbannat en ny nation. Och det är liksom just det att man är en ny nation. Det hjälper till att komma lite högre upp här. För att det är inte helt enkelt att etablera. Menar, även om du har massor med fina fotbollsspelare och en bevisligen fotbollskultur, det var liksom ingen som tvekar på, men att etablera ett nytt landslag och få det att prestera, det och framförallt i infekterade tider. Men med det sagt då, du hade Zucker, Real Madrid, Boban, Milan, alltså det är tunga pjäser.
Det är lite andra klubbar här än Costa Rica.
Det kan man ju lugnt säga. Men mycket tack vare då ny nation där som gör att man plockar på sig det här fantastiskt. Så många spelare jag tycker så mycket om här, så det oj, oj, oj.
Jag tycker ofta det är, när man sitter och tittar tillbaka på gamla trupper på det här sättet och man ser åldern, så blir det ofta så att man förknippar ju en person som man kanske inte har upplevt med en viss ålder. För mig är ju Slaven Bilic en fotbollstränare och ska att Slaven Bilic, man säger så här, han var 29, förmodligen på sin prime då, 98. Är ju häftigt att tänka sig bara. Även när man går tillbaka till VM 94 som svensk och kollar på dem, man tänker så här. Jag vet inte hur gammal Brolin var, men till exempel säger att han var 25 eller någonting. Ja. Ingen aning. Då blir det också så här, han var ju nästan ung.
Ja, jag håller med. Det blir annorlunda att se dem så här unga.
Ja, men bra lag.
Många
konstaterar. Superfint lag.
Eller många som jobbar inom liksom klubbfotboll, om man ska säga. Ja. Igor Tudor, Boban som du är inne på, Slaven Bilic.
Vi är framme vid plats nummer 2 nu. Och då är vi tillbaka. Marocko 2022.
Ja, det är ju en överprestation helt enkelt. Med all respekt. Alltså, de kom ju in i mästerskapet, så det har vi pratat om, med så att säga, en stjärna slash riktigt bra spelare i varje lagdel. Det är i alla fall så jag har valt att se på det. Det vill säga Hakimi, så att säga, Amrabat, stjärna, riktigt bra men ändå... Ni fattar vad jag menar.
Mm.
Och så Ziyech. Resten är, känner jag, är någon slags anonym fotbollsarmé som dundrar fram där ute i fotbollseuropa i mångt och mycket. Vem hade trott Marocko i semi? Det var ju ingen som hade trott.
Nej, nej.
Så att respekten här är...
Och första afrikanska land till semifinal dessutom.
Ja, och jämför då till exempel med Kroatien, om vi tar bort det här med Kroatien och en ny nation, så, om man tittade på kroatiska spelartruppen, alltså det är ju liksom, tunga klubbar på ett helt annat sätt än vad jag anser Marocko liksom kan. Det är många av de här som har visat sig vara jättefina som för, jag ska inte säga en anonym tillvaro, men jo, jag säger anonymt tillvaro i kanske föga märkvärdiga klubbar. Så det är klart att det är häftigt, imponerande, överprestation, överraskning. Stor sådan.
Minns du vad du själv tänkte om Marocko innan mästerskapet?
Nej, men såklart att de inte skulle gå vidare. Alltså, det var väl som Christian var inne på. De har några spelare, dubbelt Sevilla, Bayern München, PSG, Chelsea. Det är väl det som jag tänkte liksom i de olika spelarna. Jag har inte sett Amrabat spela jättemycket. Jag kollar inte jättemycket Fiorentina. Men det var det jag tänkte, att de har vissa fina spelare. Ganska bra lag sådär. Men att de skulle ta sig vidare i gruppen trodde jag inte. Att de skulle ta sig vidare mot Spanien trodde jag inte. Att de skulle ta sig vidare mot Portugal trodde jag verkligen inte.
Det är ju lite så med, det är ju många nationer som har 3-4 spelare som man känner till som är bra. Och man sorterade in Marocko i samma kategori lite grann. Och så är det lite svårt att veta vilka som kommer vara den här skrällnationen.
Ja, det blir ju alltid en skrällnation att Marocko skulle dels och så vidare. Från Spanien trodde jag väl inte, men Portugal som också vi höll väldigt högt då, framförallt truppen. Så det såg jag som verkligen otroligt. Men det de har gjort är ju helt fantastiskt, inte bara för landet, men att som du säger att vara den första. Att vara den första afrikanska landet i semifinal. Att för första gången ta Marocko till semifinal. Det de har gjort är väldigt fint för väldigt mycket, för väldigt många människor. Och det ska man inte ta dem ifrån.
Nej. Då så, på plats nummer 1 på Christian Borrells lista över de största skrällarna i VM-historien.
Ja, det är en skräll som gick ut över mig då, kan man ju säga. Inte för att jag var född 66, men ett landslag som är mig kärt var minst sagt med 1966, fast inte så länge, det vill säga Italien. Italien, Chile, Sovjet i gruppspelet då för Nordkorea, som såklart bara kommer 1966, men det är självklart bara inhemska spelare, och de är ju dessutom, alltså, det är inte så att de är fotbollsspelare. Nej. De har ju yrken och håller på med annat. Det är ju liksom ett amatörlag mer eller mindre som de skickar dit. Men bevisligen med den här klassiska asiatiska klockrena arbetsinställningen. Börjar med att få stryk då mot Sovjet. Spöar Italien. Hjälper till att skicka Italien ur turneringen. Vilket var en stor skandal såklart i Italien. Det var ju tomater och hela paketet när de kom hem. Steg av planet. Så är det ju. Och så Chile fick man nitat också. Och sen så går man ju liksom, de åker ju ut direkt i nästa match sen, men gör ju det också på ett fantastiskt sätt, för att man åker ut mot ett Portugal som är riktigt bra.
Okay.
Med Eusebio då, som ju är en av, ja, men du är en av de främsta fotbollsspelarna genom
någonsin.
Ja, så det var ett riktigt bra Portugal man åkte ut mot, men man tar alltså ledningen i kvartsfinalen med 3-0 Nordkorea. Och då har de ändå presterat i, ja, men de har ju presterat i gruppspelet, så man kan väl fundera lite grann på vad Portugal, de var nog ganska säkra på seger i alla fall. Hur som helst, 3-0 blir sen 5-3 när Portugal någonstans växlar upp. Så de åker ut mot ett jättebra lag, en kvartsfinal med ett amatörlag.
Det är helt overkligt ju. Hur gick det till?
Det finns ju inte osannolikt. På någon slags karta överhuvudtaget. Men
det är också någon slags kval in. Hur har de löst kvalet? Kvalade man på den här tiden? Eller hur?
Ja, det gjorde man ju förmodligen.
Och att det inte kanske bara har umgått med, men att man inte har hört mer om det dock.
Ja, verkligen. Det här är första gången jag hör om Nordkorea 1966. De var väl mer 2010 också, Nordkorea.
Ja.
Och det är väl, jag antar, deras två mästerskap de har varit med i.
Mm. Ja, det är ju så här, eftersom jag håller på mycket med, alltså, dels fotbollshistoria såklart, då är det klart att man, den här listan, så jag är äldre och så vidare än vad ni är, men också eftersom jag håller på med italiensk fotboll, mm, som är mitt, så att säga, huvudspår, så det här är ju, ja, men det är ju ständigt närvarande. Det är ju den stora förnedringen, ah, och så, okay, vidare. Sen finns det andra förnedringar också, men det här är ju en förnedring som inte fanns på någon karta överhuvudtaget.
Nej. Det är väl att britterna har lagt beslag på 66 också. Så fort man tänker 1966, så, ja, tänker man bara att det är då.
Det var väl
då
sista gången de la beslag på både det ena och det andra. faktiskt då, för att här hade vi ju FIFA-ordförande på den tiden, var ju Stanley Rouse. Så britterna styrde ju fotbollen. Sen så förlorade ju han maktkampen då inför, när vi kommer fram sen då, till 70-VM.
Vem var det?
Förlåt?
Vem förlorade man? Jag såg någon dokumentär om det här. Ja, precis.
Som sen rattar. Så att, och det här mästerskap, det finns ju många grejer att säga om det. Det är ju sista VM där man inte får byta, ja, om en spelare blir skadad, så man kunde alltså inte byta in en ersättare då.
Okay.
Det ändrades ju till 1970.
Okej. Okay.
Pelé blev ju söndersparkad i det här VM:et och var ju väldigt upprörd och konstaterade iskallt att här ska inte spelas något VM mer. Liksom och det var ju många sydamerikanska nationer här. De kom ju, Brasilien var ju inte riktigt lika bra som de var 62 år, bara för den jämförelsen, men det är ju ändå, det är ändå Brasilien är ett bra lag. Uruguay och Argentina kommer också med bra lag, och samtliga tre känner ju sig bortdömda.
Mm.
För det är ju fortfarande så här också, att du har bara europeiska domare.
Mm.
Så var det på den tiden.
Okay. Okay.
Och det ändras ju också sen när vi kommer fram till 70 då, till exempel. Mm. Så att det är på många sätt ett vedervärdigt VM 66, okay, om man lägger till något slags, alltså väldigt kolonial övning, skulle jag säga.
Mm.
Det gamla Europa med Storbritannien och England i spetsen verkligen liksom styr,
ja,
världsfotbollen då.
Och du spelade
för sista gången i England.
I England.
Men du har en liten bubblare också på listan.
Ja, men den måste ju med, för jag bara känner att den är svår, jag tycker att den är svårplacerad, och det är ju 0-2 Sydkorea där, men är så otroligt. Nu har vi precis pratat på första platsen här om Englands VM här.
Eller
pratat
om Korea då, alltså.
Ja, men pratat om tveksamma domarinsatser.
Ja.
Som framförallt icke-Europa tyckte var tveksamma. Europa hade inte så där jättestora problem med det, skulle jag säga. Och det är ju samma i Sydkorea, såklart. De får ju hjälp, va? Så är det ju, va? Men det går ju att driva tesen att andra fick hjälp 66 också. Men det gör de lite grann. Jag har dem som under strecket. Man får själv bedöma det där. Så det är ju en del av fotbollen att du ska kunna... Om du är värd, så ska ju du kunna utnyttja det till din fördel. Sen hur långt du stretchar det.
Ja.
Men det betyder ju också att...
Prata om matchen mellan Sydkorea och Italien här, alltså.
Ja, det var ju inte bara den. Det var,
nej,
ju,
okay,
det var ju mot Spanien och så vidare. Så det var ju flera grejer på vägen fram som var tveksamt. Sen spelade de ju bra. Men de fick ju hjälp. Och det har ju bevisats efteråt också.
Mm.
Korrumperade domare och så vidare.
Precis.
Men det jag skulle säga är att... Man måste ju också ha en inneboende. Du kan ju inte vara helt, om du är värd och är helt värdelös, då hamnar du heller aldrig i läget att kunna stretcha den där till, ja, men nu ska vi se till
Qatar,
att det här...
Som nu.
Ja, men Qatar är en jättebra jämförelse.
Om du är tillräckligt bra, så kanske framstår mer trovärdigt.
Och det är ju någonstans trovärdigheten du vill åt här.
Ja.
Att liksom, ska du få hjälp, så måste du ha en miniminivå av kvalitet. Och det hade ju Sydkorea absolut.
Mm.
Så jag har egentligen inga problem med att man stretchar på det sättet. Men här blev det väl någonstans lite för mycket.
Mm. Var den sydkoreanska övning Qatar försökte med då efter första bortdömda målet där? Sen insåg man ganska snabbt att vi håller verkligen inte. Alltså vi ska till sjuka grejer om vi ska vidare ur det här mästerskapet. Bara då la ner hela insatsen.
Ja. Nej, fotbollspolitik är spännande saker.
Mm. Ja, Tack för listan.
Ja,
spännande. My pleasure. Och känner att jag har lärt mig lite.
Ja, jag med. Verkligen.
Vi ska göra så att vi tar en kort paus. Och så när vi är tillbaka så ska vi ringa upp Marcus Bring som är fotbollsanalytiker. Ska vi gå igenom lite de bästa spelarna under VM 2022. Så ska vi såklart prata om finalen som börjar idag 16:00 mellan Frankrike och Argentina. Fotbollsmorgon är sponsrat av Carlsberg Alcohol Free. Och det känns ju extra kul att ha med en sponsor som varit en trogen fotbollssponsor och en del av fotbollskulturen ända sedan 70-talet.
Ja, det finns ju en väldigt fin historik kring Carlsberg och deras klassiska logga som global sponsor till Liverpool. Det känns som en stor del av ens uppväxt med matcherna på TV.
Ja, precis. Och nu med Carlsberg Alcohol Free så finns ju även ett bra alternativ att dricka under matcherna. Utbudet av alkoholfri öl har ju ökat rejält senaste åren och Carlsberg är marknadsledande i Sverige.
Har du koll på hur man tillverkar alkoholfri öl, Axel?
Det har jag inte.
Det är faktiskt så här att vissa tillverkare avslutar bryggningen genom att koka ölen. Alkohol förångas vid 78,3 grader. Man kan kalla det omvänd destillering. De flesta bryggerier använder dock vakuumdestillering. Detta gör man för att bevara smaken i ölen på ett bättre sätt.
Stort tack Carlsberg Alcohol Free som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Ja, vi ska alldeles strax ta och prata med Marcus Bring som sagt. Jag tänkte bara snabbt återigen säga vilka som sitter här i studion. Mitt namn är Axel Insulander. Jag sitter här tillsammans med VM-nästare Christian Borrell och BP:s mittfältare Samuel Lidsholm. Vi har precis gått igenom de största skrällarna i VM-historien och nu ska vi prata om den final som stundar. Innan vi gör det så ska jag vilja bara påminna också om våran bössa som vi har borta hos Musikhjälpen. Om ni skänker minst 50 kronor så är ni med och tävlar om att få sitta i en Dobb-studio, valfritt program på Dobb-TV eller här i Fotbollsmorgon. Man kan till exempel sitta. Det valde förra årets vinnare att göra, sitta i Eurotalk tillsammans med Martin Åslund, Christian Borrell, Marcelo Fernandes och David Fjell. Eller ska man sitta med Jesper Hoffman och prata fantasy om man vill göra det. Det finns lite olika val. Men som sagt, bidra med minst 50 kronor och ta en printscreen på eran Swish när ni skickar in det och skicka in den bilden i våran tråd på Twitter. Den tråden hittar ni på Fotbollsmorgons konto. Vi har dessutom lagt till lite andra grejer. Vi har Robin Berglunds böcker, Robin som brukar sitta med här i Fotbollsmorgon. Vi har Jonathan Levis skor. Vi har Robinson Pelles poncho. Och så tror jag att Fabian Ahlstrand också har lyckats lägga beslag på Samuel Brolins målvaktshandskar. Så att, det bara ökar.
Ja, verkligen.
Mer poncho. Och mer.
Ja. Ponchon ska man åt.
Ponchon ska man åt. Men då måste du bidra med minst 50 kronor till våran bössa och skicka in din Swish på Twitter. Det stänger alltså idag, våran bössa. Musikhjälpen slutar idag 8:00. Så att se till att bidra nu, annars så kommer det vara för sent. Ja, då tycker jag att vi tar och ser om vi har Marcus Bring med oss. Marcus Bring som är skribent för Fotboll Stockholm och jobbar dessutom som fotbollsanalytiker. Vass på all möjlig statistik när det kommer till fotboll. Marcus, välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack. Ser ni med mig eller?
Jajamensan. Ser och hör. Så att, det funkar fint. Jag pratade lite med dig här igår och vi diskuterade om man kunde plocka fram lite intressant statistik på de spelare som har, ja, inte samtliga spelare under mästerskapet, men de som har stuckit ut. Och med tanke på att det är ganska mycket fokus på en viss Leo Messi och Kylian Mbappé inför finalen så ska vi ta och titta på hur de ställs mot varandra. Men vi kan börja med att titta på de bästa offensiva spelarna i VM. Och vi tar fram bilden så kan du väl få förklara lite vad det är vi ser och vad listan är baserad på.
Yes, det är ju då ett player index man fått då till där är högerspalten där en högre notering indikerar bättre prestationer helt enkelt då baseras på kan det vara en 15-20 nyckeltal med allt från mål, assist, XG och annat underliggande så det är väl the usual suspects i topp. Några överraskningar möjligtvis, men topp två går inte att diskutera.
Mm. Jag hör dig, Marcus. Vi ska se, Samuel och Christian hör dig inte. Så
jag hör
lite grann.
Ja, eller jag hör, men den ena hörluren är...
Det
spricker lite.
Det strular lite. Ja, vi ska se om vi kan se till så att alla hör. Men ja, som du sa, the usual suspects är med i topp. Vad skulle du säga sticker ut mest på den här listan då?
Ja, men det är väl... ja, vad kan det vara? Salem Aldavsari hade väl inte förväntat mig se det, men det handlar väl lite om att när man kommer upp till den här cutoffen som ligger på exakt 3 spelade matcher så bedöms ju alla på exakt samma sätt. Så trots att han inte gick särskilt långt i turneringen överhuvudtaget så imponerade han i gruppspelet, och då räcker det med att för att placera sig på topp 15-listan och ännu lite högre för honom.
Mm. Vi ska se om vi kan lägga upp bilden igen för alla som tittar på programmet. Och bara återigen, om du kan upprepa, eftersom vi inte riktigt hör det här i studion, vad som grundar sig i det här som kallas för player index.
Precis, och då är det 15-20 nyckeltal ungefär, med allting från vanliga siffror som mål och assist, men också underliggande som XG, lyckade dribblingar, det kan vara progressiva passningar och så vidare, passningar till box, så att det är ett gäng olika nyckeltal, och ju högre notering desto bättre prestationer har du helt enkelt stått för.
Mm. Ousmane Dembélé på en tredje plats överraskar lite för min del. Vad säger du om att han ligger trea?
Nej, det överraskade mig också. Jag hade inte förväntat mig att se honom så högt upp, men det handlar väl också om att han spelar i ett dominant Frankrike som har varit väldigt bra under turneringen, gjort mycket mål, haft mycket boll i offensiva zoner, och då tenderar ju de spelarna att få ganska höga siffror. Sen kan han väl ha gjort lite i det tysta då, men han har ju inte fått särskilt mycket hype då, som du säger.
Och även Rafinha, Samuel, som många är skeptiska till.
Men jag väljer att koncentrera mig lite på Vinicius här. Där ser vi också att Tite coachade bort sig när han bytte ut Vinicius i minut 60 när de åkte ur. Så att behålla Vinicius på plan kanske hade gjort att Brasilien har kvar i turneringen.
Mm. Men Marcus, du skulle säga någonting om Rafinha där?
Nej, det var nog det var kanske den största förvåningen att han var så högt upp. Men jag har inte kollat i detalj exakt vad han sticker ut i. Men lite som i Dembélé, så spelar man i ett bra lag, så det är en så kort turnering liksom, så att då kommer du få, då är lättare att få bättre offensiva siffror helt enkelt.
Mm. Ja, Mbappé i topp, alltså Messi på en andra plats. Vi har en bild som jämför just de två spelarna också då, nu när de ställs mot varandra i finalen. Det är vad man kallar för spiders då, Marcus, som vi ska titta på. Vad är det vi ser här?
Nej men exakt, här gäller det ju då att ha så stort fält som möjligt. Touchar du kanten där på sin kategori, då är man bland de två, tre bästa på sin position i turneringen. Och så här brukar ju inte spiders se ut, men när det är två riktigt, riktigt bra spelare, ja, då täcker man i stort sett allting. Och det är väl lite vad man vet också. Mbappé lite större målhot, lite högre XG, lite mer touch i boxen. Messi lite bättre kreativa siffror med XG-assister och passningar till boxen. Så att det är väl typ vad man kan förvänta sig. Sen vem som har varit turneringens spelare, det är väl, jag hade köpt liksom vilken åsikt som helst. Sen har väl jag en förkärlek till Messi, så jag hade sagt honom en... Ja, båda har varit otroliga.
Ja, du är inte ensam med, det är du också. Men jag tycker det är så extremt kul att det är noll, typ noll successful defensive actions på båda spelarna. Alltså de har inte brytit en boll under hela mästerskapet.
Jag tror att de var typ sist liksom, i hela turneringen. Det var helt sjukt lågt.
Tillsammans, om man hittar Neymar där också, så förstår man att Galtier har lite att fundera på med försvarsspelet i PSG för den här topptrion. Men att ligga längst ut så som Mbappé gör på till exempel touch i boxen och skott, och Messi gör på passning, XG, assister och så vidare, då är man bland de fem bästa i turneringen, eller hur funkar det?
Ja, lite bättre till och med. Det är ju topp 5% som är the cut-off på i hörnen. Men jag tror att det är baserat på en 35-40 namn som har gjort minst 270 minuter. Så att topp 2-3 typ.
Ja. Okej. Okay. Är det någonting som överraskar dig med Mbappé och Messis spiders här då?
Ja, kanske att Messi ligger inte lågt på XG, men ändå liksom, han är en bit ner. Han är inte topp. Jag tror han är på 15:e plats när det kommer till XG per 90:e minut av offensiva spelare i turneringen, vilket det hade nog förväntat mig lite högre faktiskt. Sen har jag haft koll löpande på det, så att jag visste ungefär vad han låg på, men så mycket chanser liksom från öppet spel har han inte kommit till. Det är ju straffarna. Vad är det? 3 straffarna ligger på.
Just det. Är det att han börjar dra sig lite längre ner i banan ju äldre han blir?
Ja, och framförallt i Argentina. När man kollar på hans heatmap så blir det... Ja, men det blir tydligt att han opererar utanför straffområdet.
Mm. All right. Ja, så ser det ut. Messi står på 5+3 i finalen. Mbappé 5+2. Ska vi ta och titta på de bästa centrala mittfältarna i turneringen också? Vi har en liknande lista som vi gick igenom när vi kollade på de offensiva spelarna. Och där har jag för mig att jag såg att Pedri låg ganska högt upp, det vill säga etta.
Ja, det var den här listans stora chock. Men lite som jag sa tidigare, så har man spelat 270 minuter, vilket är exakt tre hela matcher, då tävlar man på samma villkor som vem som helst. Och Pedri gjorde det uppenbarligen extremt bra när han väl spelade. Tyckte de underliggande siffrorna. Jag kollade varför också, för att jag blev så förvånad över att han var så tydlig etta. Och det handlar om att han är helt överlägsen när det kommer till att bryta linjer med bollen, både genom passningar men också genom att driva fram den. Och där var han alltså totalt överlägsen i hela träningen.
Okej. Utöver Pedri då, är det någonting annat som du tycker sticker ut här?
Ja, Valverde har ju en oerhört hög position. Lite samma sak där. Däremot är han lite mer komplett än Pedri. Han vann också väldigt, väldigt mycket boll. Så även fast jag upplevde att Bentancur fick den stora sleven av berömmet där på Uruguays mittfält. Men Valverde har man nog fog för att lyfta minst lika mycket.
Någonting du reagerar på här, Samuel?
Nej, men det att Pedri skulle ligga så här högt upp var ju såklart inte det man kanske trodde. Men som Marcus är inne på, att det kan ju också göra med att de... Vad har de i snitt? 75% bollinnehav, och att han är en spelare med extremt mycket boll. Och det gör ju att han, även om han nu är en extremt skicklig fotbollsspelare, men även om han skulle slå bort någon passning, så får han, de vinner tillbaka den så extremt snabbt att han, jag vet inte exakt hur mycket bolltoucher han har på en match, men så att han har liksom 100-120 bolltoucher, så kommer han ju få fler möjligheter än ett lågt stående Kroatien där Luka Modric måste verkligen visa varför han är bra, till exempel då. Men det överraskade mig att han låg så högt upp. Och att Valverde som sagt låg högt upp. Det är, som Marcus är inne på där också, han har väl fått nästan tvärtom rubriker att varför presterade han inte så pass bra. Men här visar ju siffrorna något annat.
Annars hittar vi många stora namn som har varit bra under turneringen, som man har reagerat på. Alltså Enzo Fernandez, Jude Bellingham såklart. Tyler Adams som också var väldigt bra i USA, Marcus.
Ja. Nej, gud, han var ju också en sån här som jävla allrounder liksom. Han gör ju allting och är så otroligt driv igen på mitten och vinner, gör mycket defensivt, täcker ytor och vinner boll. Och det var lite det som han sticker ut i, men även duktig med boll. Så att nej, det är lite komplett känns som.
Vi har en sista bild som vi ska titta på. Och det har att göra med Kroatiens mittback som ju dessutom gjorde mål igår. Guardiol, som jag tänkte vi skulle titta på. Vad är det vi ser här?
Här ser vi då två axlar med två olika nyckeltal. Den ena är progressiva aktioner och den andra är lyckade defensiva aktioner. Och det här är då bara mittbackar i turneringen. Och Guardiol sticker ut på båda. Det är ju, han är uppe där i trion med Jimenez Timber och han själv på lyckade defensiva aktioner. Men nu även, vad är han? Typ topp 5-6 på att även bryta linjer.
Fortfarande långt ut till höger, ja.
Precis, och då är det så här, kollar man på vilka som är längst ut i höger, det är Laporte och Rodri, det är återigen spanjorerna som sticker ut där. Så man skulle liksom, det är ganska speciella förutsättningar de spelar med tanke på deras enorma bollinnehav. Och tar man bort dem så då är han ju, ser han ju ännu bättre ut. Och dessutom är ett Kroatien som kanske inte riktigt dominerat sina motståndare som andra toppnationer.
Så hyllningarna till Guardiola under mästerskapet har varit befogade?
Ja, det får man säga.
Ja, spännande. Inget, någon sista namn som du tänker på här? Att Rodri längst ut till höger känns ju ganska väntat.
Det känns ganska givet. Han hade en extremt hög position också i det här mästerskapet. Kunde driva fram bollen. Alltså, han spelade mer eller mindre som en defensiv mittfältare fast han var mittback. Så att driver upp dem, jag vet inte, 15-20 meter varje match hela tiden. Så det blir väl att det kommer väldigt bra på en sån här skala.
Ja, Marcus, innan vi släpper det, vad tror du om finalen?
Nej, jag är helt ärligt så tror jag Frankrike, men som jag sa förut så man kommer ju sitta där med Argentina-tröjan och be för att det är nu ska det, nu gäller det.
Framförallt hade man velat se bilderna från Argentina. Vad händer i det landet om de vinner den här VM-titeln? Det hade varit häftigt att se.
Ja, verkligen. Jag tror det kommer firas lite. Jag sticker ut hakan och säger det.
Ja.
Marcus, tack för att du var med här i Fotbollsmorgon och tog fram denna statistik.
Tack själv.
Tack så mycket.
Tackar.
Ciao.
Hej. Ja, som sagt då, det är ju VM-final idag. Matchen börjar klockan 4 och tablån, den presenterar vi i samarbete med C-more där man kan streama matcherna utan avbrott. Och vi har ju faktiskt gjort så att vi har tagit en vända på stan för att höra vad Sverige och den här gången stockholmarna tror om matchen då. Vi har gjort en liten sån här voxpop. Har du koll på det uttrycket?
Alltså, jag brukar normalt känna mig ganska ung. Jag har aldrig hört det. Det får man ju känna mig, vad säger man, passerad, passé. Nej, det har jag aldrig hört.
Känner du igen? Det är när man helt enkelt
frågar folk,
och frågar folk frågor. Ja,
jag visste inte att det var ett begrepp.
Det greppet. Ja, så att vår vän Tim har varit ute på stan och frågat folk, hur tror ni att det kommer sluta idag? Vi tar och tittar på hur det såg ut.
God morgon, Tim Rangström här från Sporttouchen. Jag befinner mig just nu ute i Stockholms innerstad för att ta fotbollstempen. Vi är ju timmar ifrån Argentina-Frankrike. Och frågan är, vem tror svenska folket kommer att vinna?
Oh, svårt. Jag tycker båda har varit riktigt bra, men det är svårt att stoppa Mbappé. Frankrike tror jag.
Jag säger Argentina.
Nej, det är Frankrike helt klart.
Argentina.
Jag måste nog säga Argentina på den, faktiskt.
Argentina.
Frankrike.
Jag tror att det är Frankrike som vinner.
Argentina.
Jag tror att fransmannen.
Jag tror Frankrike, de har den där spetsen som kan avgöra VM-finaler.
Frankrike.
Argentina.
Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé, Kroatiens Modric eller till och med Marokkos Bono. Vem har varit VMs bästa spelare?
Alltså, man är imponerad av Messi. Alltså, herregud, vilket jävla geni. Alltså.
Mbappé eller Messi?
Messi, Messi.
Jag måste nog säga Griezmann på den.
Det är Messi.
Messi, han är väldigt bra.
Mbappé.
Amrabat, jag säger till er. Amrabat, lirare.
Veckans virala sensation, det har varit en marokkansk tjej som hånar Cristiano Ronaldo.
Portugal airport is that way. Where's Ronaldo? He's crying in his car. Ronaldo.
Och ja, de flesta verkar inte riktigt gilla henne kan man säga.
Nej, alltså hon är bara lite jobbig och...
Alltså inga kommentarer. Alltså resten fick mig att få tinnitus.
Jag tycker hon är väldigt skämmig.
No comments, no comments.
Because if you comment you are in trouble.
Nej, jag tycker hon är rolig. Men det är så här, alla som klagar. Alltså hade det varit tvärtom, har han snackat om Messi, de har tyckt hon var rolig, förstår du?
Har du en fråga till Fotbollsmorgon?
Vem vinner VMs bästa spelare?
Ja, vi fick en fråga tillbaka till oss där i studion. Vem som vinner priset VMs bästa spelare då, Samuel?
Vem som vinner eller vem som förtjänar det?
Ja, precis. Det känns som att det är synonym kanske med vilket lag som vinner matchen.
Ja, och eller kanske med fotbollspolitik då.
Det var det jag tänkte. Mm. Fotbollspolitiken kommer ju ge den här till Messi, tror jag. Nästan oavsett hur det går.
Men, tror du att Messi vinner även om Frankrike vinner finalen?
Ja, det tror jag. Men jag tycker att Mbappé förtjänar den... Om Frankrike håller på att säga. Jag tycker att Mbappé förtjänar.
Även i dagsläget, med förutsättningarna inför.
Ja, precis. Tycker jag att Mbappé förtjänar. Mm.
Nu måste vi prata finalen ordentligt, känner jag. Christian. Vad kommer du tänka när du sätter dig framför finalen idag?
Mm. Men det blir ju det här testet på förvisso Mbappé, men han har ju många test kvar rimligtvis.
Han har ju redan passerat testet en gång.
Ja, passerat test och så vidare. Men jag menar att Messi ska ju någonstans, och det har han ju själv sagt, liksom, det här är mitt sista VM. Så nu ska han ju bevisa då att han är en spelare av den digniteten att han kan föra sin nation då, Argentina i det fallet, till inte bara långt i en turnering utan faktiskt ta dem till seger. Och så ska det ju jämföras bakåt med Maradona till exempel då, eftersom det är Argentina vi pratar om, men det är klart att det går att jämföra med andra spelare också. Men så det blir väldigt spännande, måste jag säga.
Tror du att Messi kommer lyfta bucklan?
Jag har ju spelat på dem inför turneringen, så att det är väldigt dumt att säga någonting annat nu då.
Ja.
Med det sagt spelar vi på Uruguay också. så att så liksom supersäker var jag ju inte, men Men jag trodde ju bevisligen på dem i finalen. Så att, ja. Nej, men jag tror att att Argentina vinner. Mm. Sen hur bra Messi kommer vara i finalen, det låter jag vara osagt.
Mm. Mm. Är det helt jämnt inför, skulle du säga? Är det 50-50?
Mm, ja, det skulle jag absolut säga. Alltså för mig i alla fall så är det extremt svårt det, att säga vem som kommer vinna. Mm. Jag tror att argentinarna kommer fortsätta på inslagen vägen att vara men fula, lite obehagliga, lite kaxiga. Och vi får väl se egentligen hur fransmännen hanterar det. För att de spelar ju liksom ett väldigt provocerande spel, argentinarna. Att liksom det är, man kaxar, men lite Barcelona 2010 nästan. Att det är så här, du är väldigt på domarna, men inte bara det. Utan du är liksom, du är kaxig, du skyddar ju mässigt som sagt. Och Rodrigo de Paul har ju känns som att han har en uppgift på plan. Och det är liksom att provocera. För att utöver det så har han ju inte gjort någon glad under det här mästerskapet. Han har ju varit urusel, men spelar likväl varenda minut nästan. För att han är bra i det här sammanhanget, tycker jag i alla fall. Och han, det skämtas ju extremt mycket om att han är Messis livvakt då. Men inför finalen skulle jag säga att det är helt 50-50. Jag kan inte säga att det här laget är favorit. Det kan jag inte.
Vad ser du framför dig för match?
Ja, men som jag var inne på lite, jag tror Argentina kommer vara väldigt fula. Jag tror att, jag vet faktiskt inte vem som dömer idag, men...
Det är en polsk domare.
Polsk, sorry. Precis, den här domaren kommer då få ett stort uppdrag i att liksom sätta nivån. För att blir nivån för låg så kommer det viftas kort, tror jag. Mm. Och blir nivån för hög, då kan det spåra ur. Så att det blir lite på vart han sätter nivån. För jag tror att fransmännen inte riktigt är inne på att förstöra matchen så mycket som argentinarna vill. Jag tror att argentinarna känner mer på det.
Mm.
Jag tror det kommer bli en intensiv match, tror jag.
Tror du, delar du den?
Ja, det kan jag göra. Ett annat så att säga, bevis vi kommer att få här, som jag känner väldigt häftigt, dels liksom, Messi har vi redan pratat om, men Lloris. Nu känner jag att han liksom alla misstag till, han har ju så att säga, redan vunnit då, men alla, det har ju ändå skett en massa misstag, men nu har han ju faktiskt varit riktigt bra.
Då hänger en tabbe i luften.
Ja, det jag undrar om det gör det. Skulle det vara så att han gör en riktigt bra, så att säga, om man vinner igen, vilket ju blir, ja men det blir ju ännu mer historia då, att man får ja, två stycken guld i rad helt enkelt. Då känner jag att han kan vara i det läget att man faktiskt slutar prata om Lloris misstag. Han kan verkligen ta det där steget att okej, nu drar vi bara ett streck där. Mm. Och så är du bara Lloris och du har VM-guld och du har gjort det här jävligt bra. Så jag skulle säga att han spelar som Jocka la Carriera. Han liksom karriär eftermälet liksom. Mm. Det som står på spel för Lloris.
Mm.
Så det kommer jag, alltså det kommer
finns många detaljer.
Ja, men de två tycker jag någonstans sticker ut. Så det är ju, och Lloris.
Och det kan ju vara matchen i matchen. Man brukar snacka om matchen i matchen på samma position eller motsatt. Men det blir ju Messi mot Lloris då. Mm. Vem är det som vinner matchen i matchen? Det är häftigt sätt att se på det, tycker jag.
Erik Niva beskrev i sin krönika att det här är den största fotbollsmatchen någonsin. En match för evigheten.
Vad trött jag blir.
Jag tänkte fråga dig om det.
Jävla bullshit, okay, faktiskt. Ja. Jag menar, ta det lugnt.
Mm.
Titta på matchen och kanske kommer något omdöme efteråt. Och sen, nej, jag blir bara väldigt trött.
Mm.
Jag tror om jag tolkar fritt här så är det ju att
det handlar nog lite om
Messi ska vara störst mellan i alla tider eller inte. Och du, och oavsett lite, om Messi vinner eller inte, så tycker du fortfarande Maradona var, eller är, större, eller vad? Eller vad?
Ja, det är väl rimligt antagande. Ja.
Sen tror jag också att det handlar om, alltså, rent krasst här, tittarsiffror, att det liksom kommer vara det största evenemanget, största fotbollsmatchen.
Och det är förberett, jag har ju inte läst texten, jag får ju bara referera.
Ja, ja, ja. Och det kan det mycket väl vara, men jag tänker någonstans, som då vi har varit inne på tidigare, inte sett Maradona förutom på klipp, spela, att det hade varit, för mig hade det varit den största matchen någonsin som jag i alla fall kommer uppleva, som jag kan referera till, om det vore Argentina-Portugal på något sätt. För det hade varit liksom en, de här två giganterna som har slått som både Champions League men framförallt Ballon d'Or titlar i så många år, liksom går head to head i en sista dans. Den som vinner lägger av, nästan så. det här blir det att den ena har bjudit upp till dans medan då Ronaldo har dansat klart, kan man väl säga. Mm. Och på det sättet så hade det varit kanske då där, alltså potentiellt eller hypotetiskt den största matchen, men för mig blir det inte riktigt samma.
Det känns ju som att det är ju för Leo Messis del, som har varit i många finaler men bara vunnit en Copa America-titel med landslaget, om han skulle falla ytterligare en gång, så det kommer ju bli ett minne av att när allting ställs på sin spets så har han bara lyckats gå hela vägen en gång. Det känns ju, han vet om det själv såklart, men det är ju så otroligt viktigt för honom.
Han sätter ju bra press på sig själv också med att säga att det här blir mitt sista. Det kanske åldersmässigt är självklart också, men han hade ju inte behövt liksom komma med beskedet inför förlån. Så jag kan gilla att han sätter pressen på sig själv. Vi får se om han pallar där. Och sen har vi ju fått se brev från hans barn som ju familjen själva liksom lägger upp. Vi lever ju i hyfsat nya tider ändå, kan jag tycka.
Det är Messis,
och det är ju jättefint på alla möjliga sätt och vis. Messis fru då som lägger upp det.
Precis.
Så jag kan inte säga att jag hade superkoll på henne. Men
och deras son Thiago då.
Snabb googling så inser jag att hon är 1,57. Så att han är i alla fall längst i familjen.
Och de har inte träffat barnkärlek och sådana grejer.
Det finns ju säkert
massor. De har varit tillsammans för länge.
Men just det här med att... Ska det där ut innan, alltså jag kan väl tycka att nej,
hon sätter ju också press.
Hon gillar inte att vara kortast i familjen.
Det enda som försökte ta bort press var väl den här journalisten som efter semifinalsegern, som också blev ett viralt klipp när hon då säger till Messi att så här, oavsett vad som händer i finalen, alla är liksom otroligt stolta, ni har tagit er hit, och mycket snackade framförallt till Leo Messi att försöka så här. Alla, det är som att, nästan som att det var så här, du, argentinska folket har liksom omfamnat dig nu. Du är hemma, du behöver, oavsett om hur det går i finalen.
Ja, det gillar jag inte. Det är en loser-mentalitet. Alltså, helt ärligt, hur många finaler har
varit? Men du tar hellre brevpressen.
Ja, men jag tar hellre det här, för det här någonstans så handlar det om att vinna. Alltså, om hon är så här, vi är stolta för att ni gick till final. Det är ingen som kommer ihåg någon som bara varit i final. Han har varit i finalen förut, och just nu så är han ju, det är väl hårt att säga, en förlorare i Argentinas ögon. Men han har ju haft chansen förut att vinna VM. Och inte tagit den. Så att jag skulle säga att förlorar han idag så kommer det påverka hans eftermäle enormt. Oavsett vad den här journalisten säger eller inte. Det är såklart att de vet att Messi har varit en fantastisk fotbollsspelare. Och kanske då den bästa genom alla tider. Men en förlust idag påverkar hans eftermäle. Likväl som en vinst idag påverkar det. Så att snack om att vi är stolta över det för att ha tagit till final är ju bullshit. Det är någon förlorad mentalitet.
Vi har Messi på ena sidan och sen har vi Mbappé som redan har ett VM-guld. 23 år, inte fyllt 24 än, tror jag.
Nej, 23.
Och kan lyfta sin andra pokal idag.
Ja, men det är lite Pelé-varning kan man ju
det
tycka.
Det börjar bli lite Pelé-varning.
Även om vi kom in på att 62 tittade där. Kanske han inte var så delaktig i då, men lik förbannat. Ja. Två stycken i tidig ålder.
Ja.
Sen är det bara att administrera resten av karriären och se om man kan plocka på sig någonting ytterligare då. Men allting är ju sagt om Mbappé. Det är ju en fantastisk fotbollsspelare. Ja...
Och han spelar också i en fransk generation som framöver också kommer vara dominant. Vilket är att vinner han ikväll, det är ju inte omöjligt att han plockar den tredje då. Och plockar han den tredje. Tänk om han plockar den fjärde. Men nu är det mycket om och med. Men det är ju inte omöjligt.
Provocerande tanke. Och fascinerande tanke. Ja. Och inte alls omöjlig verklighet. Men... jag säger inte att jag ser fram emot, men jag tycker att det blir intressant att se den dagen. För förr eller senare kommer Mbappé såklart som alla fotbollsspelare åka på en skada. Och kanske en rejäl skada. Jag skulle vilja se vad som händer då. Om det händer någonting med beror på vad det är för typ av skada såklart.
Du tänker explosiviteten främst?
Ja, men det är lätt att tänka på den. Kan någonting hända med den farten så att säga? Sen har han såklart andra pusselbitar. Det vill säga en hyfsad spelintelligens och allt med tekniskt utförande och allt vad det nu är. Så han kanske kan stå stilla och spela. Men då är han ju inte den Mbappé vi har framför oss nu. Så att när han får någon riktig törn så att säga. Det är alltså ju något bakslag. Jag menar, jag ska inte säga att det har varit räkmacka. Det har säkert varit tufft för Mbappé, absolut. Va? Men det är ju ändå... ja, men det är ju en segervagn som bara rullar.
Ja, här så går det, tycker jag i alla fall, att dra parallellen till liksom Cristiano Ronaldo någonstans. Spelaren han var innan han lämnade Real Madrid och i Real Madrid och där han blir efter Real Madrid. Då han skulle vara mer forward, då han skulle vara en boxspelare och allt det här som inte alls... tyvärr har varit lika bra som man kanske föreställer sig när han har tappat den här speeden och de här olika egenskaperna som gjort honom så oberäknelig. Nu gjorde han ju ett gängmål i Juventus och ett gängmål i United de första åren, men det har ju likväl inte varit den Ronaldo vi var vana vid. Och det är väl det som jag antar att det fasar, eller fasar gör det kanske inte, men som potentiellt kan hända då om vi säger att han åker på en illa skada som påverkar hans explosivitet så mycket. Att, vilken spelare blir han då? Blir han forward då? Blir han en boxspelare? Hur bra boxspelare är han då?
Liksom? För annars så ska det ju säga att både Messi och Cristiano Ronaldos karriär har ju faktiskt... De har ju klarat sig hyfsat väl undan de här...
Att det är ingen naturlag att du ska behöva få en riktigt allvarlig skada, men det är också, det är långt ifrån omöjligt att det händer. Det normala är ju faktiskt att det händer, eller hur? Så att du, kanske Messi och Cristiano Ronaldo kanske liksom snarare undantag, att de har så långa karriärer, eller så har de kanske varit jättefint skyddade av domarna på ett annat sätt än vad till exempel både Pelé och Maradona, bara för att nämna de två, blev ju såklart söndersparkade på ett helt annat sätt än vad stjärnorna nu blir, va? Men det hindrar ju inte att det kan hända olyckor även.
Och sen kanske tagit hand om sina kroppar lite bättre.
Ja, det gjorde ju inte Messi så där. Han hade ju så att säga uppenbara problem med att fixa dieten. Han var i Barcelona väldigt länge, men han la ju om kosten i ett visst läge därför han höll på.
Vad var han hade mycket, vad var det, han var skadad mycket på samma ställe mycket, var det baksida låret eller vad det var? Och då så la han ju om kosten då för att han skulle slippa de här muskelskadorna, och det var ju, jag vet inte exakt när, men säger 2013 eller 2012 eller något sånt där han hade väldigt mycket av den här problematiken.
Han var ju tvungen att åka till Italien för att kurera sig, va? Och sluta, det är ju också lustigt, åka till Italien, en av grejerna som han slutade med var ju, han satt ju och tryckte i sig pizza, det var ju det, pizza och massa läsk och grejer. Det finns ju sån här klassiskt, den skulle vi haft med nu, men det tänkte jag inte på i hastigheten, men den här någon hade ju kommit över den här alltså matlistan, när Barcelona ut och reser, då ska Messi ha det, han ska äta det, han ska dricka det, och det var ju så här väldigt uppenbart då att kostmässigt lämna en del över ett önska, så kan vi säga.
Som sagt i alla fall, matchen den börjar klockan 4. Tablån, den presenterar vi i samarbete med C-more, där man kan streama matcherna utan avbrott. Har ni några sista tankar innan vi ska ta och kika på myggans spel? Eller någonting som du känner att vi har missat?
Nej.
Att lyfta.
Fan vad kul med VM-final. Jättekul.
Enig. Det ska bli väldigt roligt att titta på.
Kanske mer efter spelet, men ändå. Väldigt kul.
Ja, men myggan är ju fortsatt het. Och han har tagit fram ett spel nu till matchen. Och det är att Messi ska göra mål och att Alexis McAllister ska ha över 0,5 skott på mål. 11,50 gånger pengarna. Jag har ju, som vi pratade om igår, att jag brukar ju gå på Messi första målskytt och ska över 1,5 skott på mål. Den kan man också kliva på om man vill. Det var 7 gånger pengarna någonstans där. Men den här tycker jag om.
Men det här är det här så att säga till full tid eller inkluderar det förlängning? Jag tar för givet att det inte...
Alla spelar väl full tid, tror jag.
Vad sa du?
Inte alla spelar.
Jag tror det är fulltid.
Jag vill bara veta vad det är han har spelat här igen. Så straffmål är inte med här, eller hur? Straffläggning.
Nej.
Utan det är den gamla klassiska.
Men han lär väl få en straff. Det brukar han ju få. Ja. Den går Messi. Han har ju fått några.
Jag hör vad du menar. Jag hör någonting. Jag läser mellan raderna. Ja, men det är i alla fall myggans spel. Och såklart så spelar vi det på ATG.se. Om ni skulle vilja rygga myggans spel så gå in på dobb.one/ATG eller använd QR-koden som är... Pekar jag rätt nu? Ja, titta där. Jag börjar lära mig. Där har vi QR-koden för er som tittar på detta. dobb.one/ATG. Messi gör mål och McAllister ska ha ett skott på mål. 11 gånger pengarna. Ja, så ser det ut. Nu nu är det dags att bara börja ladda.
Mm, verkligen. Mm. Och nu är väl VM-morgonen också. Med oss tre. Mm. Över för den här gången i alla fall.
Så är det. Jag kommer bara på att jag ska addera också att det är viktigt att säga att man måste vara över 18 år för att spela. Och har ni problem med spel så finns stödlinjen.se. Jo, men så är det ju. Det är, vi får se om vi sitter här, den här trion, mer framöver. Mm. Men det blir inga fler VM-fotbollsmorgon helgmånader.
Det hade varit något att marinera det här i några månader framöver. Fortsätta prata precis. VM.
Varje lördag och söndag sitter vi här och pratar VM 2022. Christian, hur ser den... Du har berättat för oss för en vecka sedan hur dina söndagar ser ut. Men ja. Nu när det är en VM-final, påverkas det på något sätt?
Nej, det kan jag säga att det gör. Det är
tvättstuga.
Söndagsmässan, börja fingra på grejerna. Vi har ju Serie B idag då, eftersom det inte är Serie A-fotboll. Serie B är ju 14.00 då, så då sitter jag ju superfokuserad och länkad. Ja. Och då har ju tvättstugan startat då vid ett redan. Så att, ja. Och där har jag fått sällskap, inte min tvättstuga, men jag kan avslöja då att Leach här, han har också tvättstuga idag.
Stämmer. Lite andra tidszoner då på min tvättstuga, det är 15-18. Ruskigt dålig tid, men jag kniper in och lägger in första tvätten, sen får min sambo rädda mig den här gången och styra skeppet där nere.
Mm. Vad spännande. Okej. Okay. Jag vet inte om, Christian, jag har bara en känsla av att du inte vill tippa matchen, men du får göra om du vill.
Nej, alltså jag tror på argentinsk seger, alltså det gör jag. Mm. Okay. Superspännande match. Ja. Jag kommer bli väldigt besviken om, alltså alla tar ju för givet att vi kommer få se en jätteprestation av Messi, och jag är jättenyfiken på den prestationen. Jag är nyfiken på allt med finalen såklart. Men jag är jättenyfiken på den prestationen. Om man...
Tar vi det för givet? Jag tar inte det för givet faktiskt.
Nej, det jag hintar lite grann att jag kanske...
Inte heller gör det.
Jag vill i alla fall ha ett frågetecken där. Att är det så självklart att han liksom har hittat en ny nivå? För det är ju mycket prat om det nu. Han leder på ett annat sätt. Mm. Och han ler. Han är... mänsklig och hela det liksom, det är en ny Messi vi ser. Ja, men jag ska titta på Messi och så får jag se om det är en ny Messi jag ser.
Mm. Och Samuel?
Nej, men resultat 1-0 Argentina. Jag tror faktiskt jag landar i det nu. Att Argentina vinner och det är 1-0. Okay. Kanske är Messi som är målet då. Men jag tror inte prestationen i sig kommer vara så bra från Messi idag. Tror jag. Mm. Men däremot tycker jag att han har burit Argentina sett till det, de poängen han har gjort, och så som han har liksom gjort det.
Så det kan ju landa i en sån, alltså där kanske prestationen inte är fantastisk, men den avgörande geniala passningen ändå kanske kommer ifrån.
Absolut, alltså, det... Och så har det väl sett ut. Han har ju liksom blixtrat till i vissa stunder och sen så går han runt på mitt plan som ingenting har hänt i några minuter. Och sen så händer det nästa grej. Så att, men jag tycker att han är väl den största anledningen till att Argentina är i finalskrosa. Så jag tycker han har gjort
det. Men du vill att Frankrike ska vinna?
Vill Frankrike, tror Argentina.
Mm. Bra, då har vi det tydligt. Och fick bekräftat här också att det är absolut fulltid som gäller angående spelet där, Christian. Ja, men imorgon... Då är det fotbollsmorgon igen och då är det måndag, så då börjar det klockan 7 och då är det avsnitt nummer 100 när man summerar VM-finalen. Det finns något fint i det.
Ja, extremt.
Så ser det ut. Men vi har en sändning däremellan och det är våran watch-along. Den börjar idag klockan 2 redan. Så vi har 2 timmar på oss att gå igenom alla förutsättningar inför finalen. Då kommer det vara jag och Sabri Sovaksi, Fabian Jalkemo och Fabian Ahlstrand som sitter i den här studion. Och sen kommer vi följa VM-finalen tillsammans. Detta kan ni se på YouTube och på Twitch om ni skulle vilja göra det. Så ser det ut. Ja, tack för denna gång då.
Men tack själv.
Får vi se när vi hittar in i studiot tillsammans igen nästa gång. Mm. Och som sagt, watch along idag klockan 2, fotbollsmorgon 07.00 imorgon. Trevlig söndag!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C-more sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?